Och inte än om jag gjort det tydligt och klart för mig vad jag tycker om den här nya folkbibeln. Sänk mig lite. Lower the volume, please. Alltså den här nya folkbibeln är super nice, som vi säger, ungdomliga vi är. Så om inte ni har köpt den nu, så har vi två kvar i kafé och vi har planer på att köpa in 30 till. Så jag rekommenderar starkt, jag ska visa en versen som jag tycker väldigt mycket om i den här nya översättningen. Men vi har Guds ord idag från Lukas 17 och vi läser i Jesu namn från vers 1 framåt. Jesus sa det till sina lärjungar: förförelserna måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger: jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa de apostlarna till Herren: ge oss mer tro. Herren svarade: om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: ryck upp dig med rötten och plantera dig i havet, och det ska lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: laga något till kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han väl tjänaren för han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni har fått i uppdrag: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Amen. Jag ska försöka med min begränsade IQ-förmåga belysa lite området tro. Jag tror på något sätt att ha en tro på Gud som fungerar är någonting av det mest centrala och viktiga som du kan ha i ditt kristna liv. Jag minns när jag startade God Jul Vasa första gången. Och jag satt där en par veckor före pengarna skulle vara in på kontot, så att säga, räkningen skulle betalas, och det saknades 10 000 euro. Och jag satt där hemma hos mina föräldrar. Jag låg där nere i deras badrum. Och så låg jag där och så ojade mig inför Gud, lik en trosfylld man man är. Så ojade mig inför Herren, så sa jag på sundom dialekt: det här blir inte till nå. Varav jag hörde en röst tydligare än jag sällan hört Guds röst så tydligt som jag gjorde då. För det kom som blick från klar himmel: det blir det visst. Jag tyckte lite sundom dialekt där också. Men när Gud talade till mig, så hände någonting med mig. Jag uppfylldes av tro. Och det där berget som jag såg, som det stod 10 000 euro på, kanske var Öberget, det på något sätt sjönk ner. Och jag fick en inre övertygelse om att det här berget kommer inte att vara i vägen för att God Jul Vasa 2003 ska kunna gå i uppfyllelse. Och på några konstiga vägar fick vi in alla pengar vi behövde, och så lämnade 4 000 nästan euro över till nästa år. Jag minns också en gång när jag blev kontaktad av en man för ett antal år, eller en par år sedan bara, som har kämpat mycket med sjukdom. Han har i 7 år kämpat på med fysisk ohälsa, han har kämpat på med psykisk ohälsa. Och när jag satt där och talade med honom en juni månad för några år sedan, så fylls jag av tro på att den här mannen ska inte längre behöva vara sjuk. Han ska inte längre behöva kämpa med de här tankarna. Han ska inte längre behöva gå omkring med trasor bokstavligen som han gjorde. Och jag fylldes med tro från Gud att den här situationen, oavsett hur jobbig och svår den ser ut, så kan Gud göra någonting åt det. Så jag sa till honom: jag ger dig 2 år, så ska vi gå den här resan tillsammans. Och inte kan jag säga att det var de bästa 2 åren jag haft i mitt liv, för det var många jobbiga passager. Men jag minns alla gånger när jag funderar: ska jag ge upp? Ska jag på något sätt bli där till någonting med den här mannen? Som mindes den här stunden när Gud hade fyllt mig med tro. Och jag sa till min fru många gånger att om Gud har sagt att den här mannen ska bli frisk, hel på livets alla områden, då blir det så. Då är det inte så stor skillnad vad jag tänker och känner om Gud har sagt någonting. Det är bättre att tro på Gud än på mig. Det är ett tips när ni hör mig predika. Tro på Gud är bättre än att tro på människan i de flesta, alla livets olika omständigheter och skeden. Så när det var jobbigt och jag kände att det här kan ju inte bli till någonting, Jag minns en gång jag tänkte att det var så jobbigt och var så eländigt med den mannen, så tänkte jag att imorgon så behöver jag skriva in honom. Det var en fredagkväll den 26 december. Och jag minns ännu den här lördag morgonen när allting vände. Det var 1,5 år hade vi hållit på. Eller var det så? Nej, det var inte ens så länge. Kortare än det hade vi hållit på i alla fall. Och jag minns hela situationen vändes till vad som hade varit en lång, lång uppförsbacke som blev en nedförsbacke som vi ännu vandrar på tillsammans än idag. Jag talade med honom bara för några dagar sedan. Och jag tror på något sätt att för min del hade i alla fall varit så i mitt kristna liv. Att vad jag är beroende av som kristen, som ledare, som syndare, det är tro på Gud. Att för min del handlar det om att när jag uppfylls av tro så ser jag situationen inte längre från mina ögon utan från Guds ögon. Från Guds perspektiv istället från mitt lilla begränsade perspektiv. Och ser jag på situationen från Guds perspektiv som sägs om sig själv, han har ganska bra CV. Det står i Guds CV, jag har all makt på himmelen och på jorden. Och då är det lite roligare att gå med den horisonten till de utmaningar och problem som man möter på. Många gånger har jag upplevt och varit med om situationer där man träffar på människor som kanske har kämpat just med sjukdomar, ibland svåra sjukdomar, ibland med människor utan hopp. Och så i de stunderna så fylls man mitt i allt av Guds tro. Att det här går att ordna på något sätt. Att på något sätt mitt perspektiv byts ut mot Guds perspektiv. Och det tror det vad tro handlar om i våra kristna liv. Och någonting vi ännu mera behöver ta och använda oss av. Ibland börjar jag fundera med mig själv och människor man möter på. Så kommer de till en med problem och med svårigheter och utmaningar som vi alla har. Och så är det bara... Det är bara negativt hela tiden. Och så funderar man, har man överhuvudtaget någon gång öppnat den här boken? Det är klart att det är svårigheter. I världen får vi lida. Och så tycker man, det lyder vi allihopa. Och tycker det tar vi till oss. Men så fortsätter versen. Men var vi gott mod, för jag har övervunnit världen. Alltså den tro som vi har, den gör oss till övervinnare. Det betyder inte, som vi såg på bönämnen, att livet hela tiden är en ballett. Speciellt oss som inte tycker om ballett, så är det motsägelsefullt på många sätt. Men inte alltid så trevligt och roligt. Men har vi Jesus så har han kallat oss att vara övervinnare. Även i dödsskuggans dal så är han med oss. Även om det känns pyton och jobbigt och Gud själv har vänt blicken från Jesus när han korsfästes, så är Jesus ändå den som vinner. Han uppstår från det döda och Gud själv uppväckte honom från det döda. Så Gud har alltid sista ordet med dig och med mig oavsett vad du eller jag kämpar med. Hebreerbrevets författare definierar tro så här. Tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det handlar alltså om att sätta sitt hopp till någonting som är större, mäktigare och mer kapabel att utföra saker än vad du själv eller vad jag själv är att göra. Och jag tror så här, kära vän, att en av dina och mina stora utmaningar i livet är att sätta vår tro på Gud. Vi ser omständigheterna, vi läser nyheterna och den ena negativa saken efter den andra, och det är både ISIS, Gehenna och allting annat som kommer emot oss. Och det är ibland svårt att tro att Gud har kontroll. Men jag tror vad vi som kristna hela tiden har skyldigheter till att göra, det är att vi är förmedlare av de goda nyheterna. Om världen är mörk, ja, men då tänder vi ett ljus. Om omständigheterna är emot oss, ja, men då kommer vi tillbaka med lite Jesus som över omständigheterna. Vår uppgift i den här världen är att alltid vara för de goda nyheterna, för att tro på Gud. För jag tror, om jag lite får bli halvradikal nu ändå, slut på veckan, ny nord på måndag morgon. Jag tror att Satan vill få oss att tro att det går att bygga Guds rike enbart med människohand. Där Guds roll blir så liten som möjligt. Jag tror om vi vill definiera vad fiendens tanke med dig, ditt liv är, om man får bli så halvradikal, så tror jag att fienden vill med dig och med mig att din tro ska bli så obetydelselös eller full, eller vad man säger på svenska, som möjligt. att helt enkelt din tro på Gud ska gå om intet. Varför uppmanar vi människor att läsa Bibeln? Varför utmanar vi och uppmuntrar människor att be? Varför uppmuntrar vi människor att komma hit på söndag 52 gånger per år, minus några nåde söndagar? Varför gör vi det? Jo, för att du ger dig tro. Du ska inte läsa Bibeln för att bli en bättre kristen. Du läser Bibeln för att du fylls med tro. Du ber inte och far på bönemöten eller ber för dina vänner till höger och vänster för att du ska bli en bättre kristen. Du ber för att du ska få mer tro. Du går på dessa möten förhoppningsvis för att få uppleva mer tro på Gud. Och den tron gör att du börjar se på omständigheterna ur ett annat perspektiv. Då finns det inte, om jag får bli lite järv här, vi är ändå en pingstkyrka. Då finns det inga sjukdomar som är för svåra, omständigheter som är för jobbiga. För när vi ser på saker ur Guds perspektiv så är allting möjligt för den som tror. Tror jag. Ser lite halvchockad ut, men sånt, så är det. Jag kan bli så personlig här på kvällskvisten. Och jag har ett sådär paradoxalt känsloläge i mitt liv som jag vill ha alltid varenda gång jag ska predika. Om ni någon gång har träffat mig innan jag ska predika ett liv idag, så är jag väldigt asocial för att jag ska predika. Och sen när jag ska fram så är jag också det efter jag ska predikat, efter jag har predikat. Men ett känsloläge som jag vill ha innan jag predikar, det är att jag vill ha lite skakande knän. Jag vill vara lite nervös. Jag bad en inrörande pastor att komma och be för mig, men jag bad inte riktigt hårt, för han kom inte. Det är på sätt min favoritmedicin innan jag ska predika, att få en fin bön av basse. Men vad jag vill ha innan jag predikar är att jag är lite så skakig och nervös. Varför det? Jo, för då måste jag förlita mig på att Gud gör det och inte jag. Jag minns för ett antal månader sedan när jag skulle få predika i en annan stad. Kvällen innan hade jag råkat bort mig lite till min hustru och ställt till det. Så kommer ofullkomligheten fram här smygandes. Men vad hade jag gjort? Det var hennes 30-årsfest. Jag är jättedålig. Jag är ett kvällshumör. Alltså jag blir trött. Och när jag blir trött så blir jag ganska sur. Och det är inte någon jättebra kombination att bli sur på Julas 30-årsfest som inte händer så många gånger per år, jag har hört. Så jag blev sur. Jag råkade bort mig. Och det var ändå någonting jag hade planerat i många månader. Och dumma när så gjorde man det ena och sa det andra. Och jag ska få predika följande morgon. Mådde jättedåligt. Mitt samvete påminner mig om min oduglighet som människa. Och det tog ungefär ett oravajs att försona mig med frun. Så vi kör norrut och jag känner mig helt värdelös. Som tur var jag plockade upp en av mina goda mentorer och vänner, Benjamin Sträng, som fick på något sätt lyssna på min oduglighet en par minuter. Efter oravajs hade vi ett antal kilometer kvar som jag skulle köra. Och då kände jag mig helt förkrossad, tom och hjälplös. Och då sa jag till Benjamin, nu kommer jag troligtvis ha en av mina bästa predikningar någonsin. För nu har jag ingenting som jag själv kan komma eller skryta med, utan nu måste jag bara förlita mig på att Gud är med mig. Och på något konstigt vänster och höger så gick det ganska bra under predikan. Det tog 4 månader innan jag fick några arvode med en annan sak. Så kanske bara jag som tyckte om den. Men jag älskar paradoxalt sett nog att infinna mig i situationer där jag måste förlita mig på Gud. För då handlar det inte om mig. Sion handlar väldigt lite om mig och hoppningsvis någorlunda mycket om Gud. Så när du någon gång upplever Gud, ja men det är Gud som gör det. Det är inte vi som gör det. Men vi som tjänare och ledare i Guds församling, så vad vi behöver göra, det hela tiden görs beroende av honom, hans kraft och hans styrka och hela Jesuspaketet. Vi har också funnit att några av mina absolut sämsta predikningar, det finns ett antal att välja på där, här om veckan till exempel hade en sån, så är ju när jag känner mig riktigt självsäker på att det här kommer att göra bra. Det är som att Herren bara skrattar från himlen, nu får vi se hur bra det går då utan mig. Och så blir det lika skräp då som alltid. Och jag har funnit så här, att då jag vilar på klippan Kristus, så är ännu i alla fall större kanal för Guds kraft. Men vilar jag på min egen klippa så slänger jag ut lite andres kraft och det är inte så många jul och volt och watt eller allt vad det nu heter. Så jag tror att för min del handlar tron väldigt mycket om. Vad sätter jag mitt hopp på? Vad står jag på? Står jag på klippan Anders eller står jag på klippan Kristus? Står på klippan Kristus är allting möjligt. Står på mig själv, ja, då går en halv meter och tycker synd om mig själv. För jag tror att vad tron handlar om är att vi ska luta oss tillbaka på något som alltid är mycket större än oss själva och lita på att den klippan alltid håller, vilket den alltid gör. Och jag tror att Guds idé med hela tron kan spåras till fyra enkla steg som han visar oss i den här bibeltexten som jag inledde med och som jag ska använda resten av tiden till att lite hitta några små poänger med. För jag hittar fyra små steg hur du och jag kan få vår tro att växa. Eller minska, om man ser på det där perspektivet. Jag hittar fyra punkter. De heter utmaningen, bönen, lösningen och livet. För det första utmaningen. Så står det så här. Jesus säger att även om man syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. En liten parentes. Fariserna på den tiden hade kommit på någonting finurligt. Det att man fick synda upp till 3 gånger om dagen mot en person. Och då fick man förlåtelse. Men fjärde, det var mer illa ute. Jesus drog det upp till 7 och i Matteus 18 drog han upp till 490 gånger om dagen. Så ni har lite att jobba på mot mig idag allihopa. Vissa mer och vissa mindre. Men utmaningen är så här, kära vänner. Att så länge vi inte behöver Gud kommer inte heller Gud att vara en del av oss. Vi hade en fin, några goda vänner till mig. Vi satt in allt för länge enligt mig en badtunna igår. Mina knän är lite sega efteråt. Och filosoferade lite om tro och livet. Och jag menar så här, kära vänner. Att ett kristet liv, när människor omvänder sig till Jesus, så behöver det ske någonting inom oss. Jag funderar ibland om man kan vara frälst och mött Jesus utan det händer någonting på vår insida. Det är min lilla så enkla teologi som jag säkert blir stenad för och av efteråt. Men jag tror i alla fall att omvändelse är någonting när vi inser att jag har försökt gå ensam, det gick inte. Nu behöver jag gå med någon annan som kan bära mig istället. Hänger ni med? Jag tror på något sätt att väljer vi att vara kristna, då på något sätt accepterar vi att vi inte längre har kontrollen för oss själva, utan vi ger kontrollen till Gud. Vi tror på Jesus som förlåter oss, och så går vi inte längre i vår kraft, utan vi går i Guds kraft. Och vi behöver inse det, vi kristna, ännu mer än vad jag tror vi gör idag. Att det inte handlar inte om oss, utan det handlar om, behöver vi honom eller inte? Och jag längtar efter att se den här kyrkan, ännu mera människor som behöver Gud lite mer i sina liv. Lite mera passion, lite mera glöd, lite mera iver för Jesus är inte helt fel här på en söndag eller en måndag och ibland tisdag. Att utmaningen ligger i att vi allt för ofta ska klara av precis varenda situation själva. Och vi tycker att ja, vi behöver Gud ibland när vi ber. Om det går dåligt så då behöver han lite mera, och går det bra då glömmer vi honom. Men vi behöver finna oss i situationer, tror jag, där vi inser att det finns inget annat som kan hjälpa och rädda mig just nu än Jesus Kristus och hans nåd. Vi behöver bli ännu mer beroende av honom. Vi behöver bli ännu mer fyllda av honom. För enda sättet vi kan förändra den här världen är att Jesus får använda oss och bruka oss och förvandla oss. Och det kan man ju säga amen åt om man vill. Nähä. Alltså. På grund av vår fria vilja kan vi alltid välja att klara oss själva eller lyssna med hjälp av de många alternativen och avgudar som finns runt omkring oss. Det finns alltid många avgudar som frestar dig att vara beroende mer av dem eller inte. Avguden kan vara i många former. Avguden kan till och med vara lovsång. Avguden kan till och med vara bön. Avgud kan till och med vara tro. Jag kommer till det snart. Ni ser förskräckta ut, men jag ska snart förklara mig. Alltså, till exempel Gamla testamentet, Israels folk har problem med ormar på ett ställe. Och så bygger, säger Herren till Mose, bygger en sån kopparorm och så ska de se på dem och så blir de botade där av Guds kraft. Några 100 år senare så måste kung Hiskia förstöra ormen, för de människorna börjar tillbe ormen istället för Gud. Och det är så lätt för oss också att vi tror att vi tillber Gud, och så tillber vi ett redskap av Gud. Och du får inte så mycket Jesu kraft och liv från det. Utan kraften från korset kommer enbart när vi tillber levande Gud. Inte när vi tillber former, traditioner, kyrkor eller människor. Utan bara när vi vänder oss till Herren. Enbart Gud frälser syndare, och det finns inga andra alternativ. Ibland undrar jag också om Gud tillåter att vissa, och inte alla dock, saker inträffar oss. För att vi ska lära oss att detta liv enbart kan levas med hjälp av Gud. C.S. Lewis uttrycker sig så här, att smärta en megafon från himmelen till att nå en döv värld. Och jag tror ibland så till och med kan du Gud tillåta att utmaningar drabbar oss. Varför det? Jo, för att han vill alltid ha den här nära relationen med oss. Det är mycket viktigare för honom än någonting annat här på jorden. Det är viktigare för honom att han har en nära relation med dig än att du har den nyaste bilen och så vidare. Så därför kommer han alltid att göra saker, tror jag, som leder till att du kan leva nära honom. Och han är beredd att göra, tror jag, en del för att du ska hamna dit. Så först har vi utmaningen, och för det andra har vi bönen. Lärjungarna får lite skrämselhicka, de får det nu som då. Till exempel när man ska vara en kamel och genom ett nålsöga fick de skrämselhicka när Jesus säger att det är lättare för en rik. Nej, för en kamel går genom nålsögan för en rik och blir frälst. Då ska borde alla av oss få skrämselhicka när vi tänker på hur bra vi har det. Här får de också skrämselhicka för deras respons på att Jesus säger du ska förlåta dem 7 gånger om dagen. Nej, ge oss mer tro. Och nu, Herre Jesus, brukar tänka för mig själv, jag ber för många gånger den där tron. När människor har gjort en besvikna, när man har varit bitter och är eländig på sig själv. Och så läser man skriften som säger, om ni inte förlåter era medmänniskor deras överträdelser ska inte heller Herren förlåta er. Och då tänker jag, Jesus, ge mig mer tro. För jag tänker ibland, hur är det alltså en dag, ska det vara möjligt att förlåta människor som med flit och illvilja vill göra en illa? Och då tänker jag så här som lärjungarna, ge mig mer tro. Och jag tror på något sätt att det är en liten strategi från Gud är där. Att han ibland, speciellt om vi läser lite exegetiskt, alltså ordagrant Nya Testamentet, så tycks Jesus undervisning hela tiden leda till att det här går ju inte att göra själv. Det leder till att det måste någonting utanför oss som ska kunna rädda oss. För själva, enligt någon formel, verkar det inte gå. Speciellt nervös blir man ju då när Jesus säger, var fullkomliga som Gud är fullkomlig. Jag funderar, jag har några ljusår kvar dit ännu. För att vi ska få tro behöver vi inse att situationen inte går att klaras av på egen hand. Vi behöver inse att detta liv inte är tänkt att leva egoistiskt utan med hjälp av både människor och Gud. Vi hoppar vidare för 3 och 4 det viktiga som vi vill tala om idag. Nummer 3 är lösningen. Jesus säger, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni kunna säga till det där mullbärsträdet, jag vet inte varför han använder just det trädet, ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lyda dig. Senapskornet har ett mått på mellan 1 till 2 millimeter. Det finns större korn. Jesus säger till lärjungarna, har ni bara en tro som är pytteliten så räcker det. Så en av mina huvudpoänger idag är denna. Det är att det handlar inte om hur stor eller liten tro du har. Utan det handlar om vad tror du på. Ibland pressar vi på oss och tycker att vi ska kämpa upp vår tro. Ska bli så stor att vi ska hoppa och flyga omkring. Men egentligen handlar det inte så jättemycket om hur mycket du hoppar och flyger. Utan det handlar om vad tror du på. För det är ändå att Gud som kan göra någonting. Och han vill ju göra det. Men vi behöver sätta vår tro på honom. Och inte på så mycket annat runt omkring oss. Och då säger jag så här, om jag får bli riktigt rakt på sak här nu. Du behöver bra människor runt omkring dig. Du behöver åtminstone en handfull med människor. Trosfyllda människor runt dig. Varför behöver du det? Jo, när du får en utmaning mot dig, då ska du ha de människorna runt dig ska föra dig till Gud. Och ännu bättre så ska de tala tro till dig. Ibland funderar man hela kristenheten som en melankolisk förening, Martaförbundet. Jag har inte någonting emot Martaförbundet. Men alltså ibland funderar jag att vi samlas och tycker vi bara synd om varandra. Jag tror det bästa vi ska göra som den här lame mannen som hade fyra vänner och det var fullproppat i huset som inte började såga upp något hål i taket, så virrade de ner mannen till Jesus. Och Jesus sa att upp din madrass och gå och sicka iväg utan att säga någonting. Alltså vi behöver såna människor, såna vänner som vars uppgift i ditt liv att alltid föra dig till Jesus. Dina och mina grubblerier, och vi tycker synd om varandra, vi tycker Sion är en fantastiskt dålig plats och allt annat vi tycker om och inte om. Men människor du behöver ha, att när du har det jobbigt och du går de här dödsskuggans dalarna, så ska de alltid föra dig till Gud. Du behöver ha människor, när du träffar dem ska du vara närmare Gud än innan. Jag har haft turen att ha många sådana människor i mitt liv. Jag minns när jag blev frälst 23 oktober 1998. Och jag minns än idag hur vår kära pastor Stefan, jag minns hans meningar till mig när jag böjt mitt knä vid altaret i Helsingfors. Och han sa, jag såg din längtan efter Gud, och det visste jag inte ens att jag hade. Men han sa så i alla fall, och sa att Gud vill möta dig och fylla dig med hans kärlek. Redan från första minuten att överlämna mig själv till Jesus, så fick jag en förmån att någon kom och talade tro in i mitt liv. Jag minns för några år sedan när jag senast kämpade med ångest. Det var 2008. Jag hade gjort det några månader på grund av att en av mina goda vänner tagit livet av sig. Och jag minns det slutade med att en av mina absolut bästa vänner och mentorer, Mikael Kanto, kom en dag, det var april, och så talade han tro in mitt liv. Det var inte egentligen vad han sa det, men det var någonting i hans ord som fyllde mig med tro, som sa det blir bra. Och jag minns att det ändrade på den gången. Du och jag behöver alltid ha människor runt omkring oss som får oss att känna att Gud är med dig och mig. Du ska ha sådana människor runt dig och spark bort några andra när det blir nytt. Men jag tror i alla fall att ibland går vi genom tuffa passager då våra egna fötter inte orkar bära oss, då vi behöver någon annan som bär oss istället. Minns jag har gjort en del av er vet, och kanske mest stolt av hela mitt liv, har gjort en karriär på Gröna Lund i Stockholm. Har hand om några attraktioner där och känner mig väldigt viktig. En dag så kom det 10 ungar springande där vi stod. Hade han någon nyckelpigsgrej som flög omkring väldigt hårt takt, typ 2 kilometer om dagen. Och då kommer 10 ungar springande dit och säger att vi får åka gratis. Jag jobbade någon månad och vet att ingen åker gratis i kapitalistiska Gröna Lund. Och de säger, min pappa har ett kort, vi får åka gratis. Och vi försöker bort med dem bara. I Jesu namn, nej, det sa jag inte, men alltså jag tänkte kanske det. Bort med er. Och så mitt allt kommer en äldre man gående, kanske 40-50 års åldern. Och så kommer han med ett kort till mig. Står det på kortet, Gröna Lund ägare. Röd matta och grön matta bredvid varann och in med er allihopa. Och jag tänker ibland den bilden, det är lite som Gud, när vi kommer till Gud. Vi kanske inte ens har rätt att vara med. Vi har inte rätt att vara frälsta. Men så kommer det någon som står ägare, Gud själv, och säger, vad jag har gjort och vem jag är, så gör det rätt att ha vad som helst som jag är. För jag är ägare. Gud själv är den som regerar och har all makt på himmelen och på jorden. Så kan du tänka på ibland, de där nyckelpigorna och barnen. För lösningen är alltså inte att du behöver ha så jättegigantiskt stor tro. Utan lösningen är att du sätter vad du sätter din tro på. Det är det som är skillnaden i ditt och mitt liv. Och det som jag kommer att avsluta hela mötet med. Jag skulle vilja be sen i slutet av mötet om några minuter. Jag skulle be för dina trosutmaningar idag. För jag tror, jag känner så många fantastiska förebedjare här i församlingen. Jag kan plocka ut fler trosfyllda människor. Vi kommer till det snart. Jag måste hoppa in på den här sista delen. Jag blir lite ivrig här i förväg. Nummer 4 är livet. Jesus säger så här. Varför jag tycker om den nya översättningen finns i den här versen. På samma sätt ska också ni säga. När ni har gjort allt som ni fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Jag måste säga att jag gillar. Jag läste på grekiska. Det var exakt den grekiska betydelsen. Odugliga tjänare. Alltså tänk att få vara en oduglig tjänare. Jag ska säga till min andra chef imorgon när jag kommer på jobb. Jag är bara en oduglig tjänare. Och det är viktigt att förstå, för det finns två poänger i det här. Gud ser inte dig som en oduglig person. Men i ditt sätt att tjäna Gud så är du bara en oduglig tjänare, precis som jag är. I Guds rike står vi alla på samma position. I Guds rike finns ingen hierarki, de här superkristna så är det du. Utan det finns bara du. Och alla är vi på samma nivå. Och därför är det så oerhört befriande tankesätt. Att se sig själv att jag är bara en oduglig tjänare. Och varför är det så fantastiskt i det? Jo, men är du en oduglig tjänare? Jag har haft några tänkt att säga odugliga tjänare runt omkring mig ibland. Så en röd tråd med dem är att man alltid måste hjälpa till. Jag tänkte att man ska inte dra så många historier här i samlingen om just alla de erfarenheter man har. Låt säga att du har en random oduglig tjänare. Och du säger att den random oduglig tjänaren skurar golvet. Sen kommer han tillbaka nästa gång så han målar väggarna. En definition på en oduglig tjänare, för han gör inte vad han ska göra. Han gör bara om man står med honom och går och säger, nu tar vi fram den Electrolux dammsugaren. Och så går man med honom. Bjum, 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 eller hur de nu låter. Och man känner att det går bara om jag är med. Jag har haft att göra med en del sådana människor. Man måste hela tiden vara med och jag är en sån av dem. Och därför tycker jag det är så fantastiskt befriande att vara en oduglig tjänare. Varför det? Jo, för att jag hela tiden är beroende av att någon ska hjälpa mig. Och det är det kristna livet handlar om, kära vän. Det handlar inte om din egen kometkarriär till lovsångsledare eller mötesvärd. Utan handlar om att du mer och mer ska bli beroende av Jesus. Du ska vara beroende av när du möter den här fattige, sjuka, ensamstående kvinna. Är du beroende av Jesus? Men du kan säga, jag har inte silver eller guld. Kanske du har det, men jag kan säga att jag har silver eller guld, men jag hellre ger dig. Var frisk i Jesu namn. För du var en oduglig tjänare som är beroende av Jesus. Jag är en oduglig tjänare och är exceptionellt, hoppas jag ibland, beroende av Jesus. För att leva ett liv som är fyllt av tro behöver du ställa in ditt liv på ett sånt sätt att du tänker dig rollen som tjänare och inte som maktutövare. Världen har för många som vill leka diktatorer och för få som vill tvätta varandras fötter. Men jag tror det är mitt i den rollen som tjänare när vi betjänar de här människorna med Guds kraft så vi också kan känna Gud som allra närmast i oss och genom oss. Det är inte när vi utövar manipulation eller vi försöker tycka att alla tycker att det är så jättefin och vacker. Utan det är när vi stiger ner och säger, Herre Jesus, får jag idag nåden att bära mina medmänniskors bördor? Får jag idag den stora äran att uppmuntra en människa som är ledsen? Får jag idag den stora välsignelsen att ge en 20 euro till den som kämpar med mat varenda månad i slutet av den när alla räkningar har ätit upp hela kapitalet? Då tror jag att du kommer få uppleva mycket mer av den tro som jag vet att du och jag längtar så mycket efter. Vi behöver i vår kyrka många människor som vill säga till Gud, jag vill vara din tjänare, led mig, ta hand om mig och framförallt hjälp mig att genom detta liv, hjälp mig genom detta liv, för jag klarar inte av det på egen hand. Och till sist, det är betydligt viktigare att ha en liten tro på en stor Gud än att ha en stor tro på en liten Gud. Vi kommer till korta, vi tycker vi är svaga och betydelselösa, men det gör ingenting, för när vi kommer till Jesus då gör han allt för oss. Jag tycker om dig, Matteus 8. Den här spetälska kom fram till Jesus, föll ner för honom och sa det: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen vid honom och rörde vid honom och sa det: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jag tänker ibland att vi bär ibland på lite onödigt många bördor och berg. Ibland så går vi omkring allt för länge och pressar fram vår kristna tro och tror att vi ska klara av allting själva. Där vi runt omkring oss har människor fyllda med Guds ande som i Jesu namn bara kan be för dig och ta bort dina bördor och göra dig dina steg lättare än vad de har varit tidigare. En av mina, jag har en liten sån konstig hobby i mitt liv, men en sak jag tycker om att göra när jag uppfylls av tro, det är att be för sådana som inte tror. Om det är någon som har annan religion eller någon som är ateist, så brukar jag säga till dem när jag uppfylls av tro i den stunden: får jag bevisa för dig att Jesus existerar? Och så funderar de, ska du ha någon sån intellektuell argumentation med dig? Det kan jag också ha, sa jag. Men bästa sättet jag kan göra det är att jag får be för dig och få uppleva Gud som rör dig. Kan man göra det? Jo, det kan du om du fylls av tro. För det är inte du som gör det, utan det är Gud som gör det genom dig. Och jag skulle idag vilja att vi tillsammans, trosfyllda människor, skulle bära lite varandras bördor som Jakobs brev påbudar och talar om för oss att göra. Du kanske finns här, du har haft någon längre tid av svacka och jobbighet eller utmaningar eller vad som helst. Det är ingen skillnad. Men låt du idag få förbön av någon människa. Vi har flera fantastiska förbedare i församlingen. Äldre och äldste och ledare och hela paketet. Som jag bara vet är så fylld av trons ande att när du får förbön av dem så kommer dina bördor att minska. Dina utmaningar kommer att försvinna. Berget kommer att ta bort och mullbergsträdet hoppar in i Storviks fjärden. Alltså allting på något sätt som är jobbigt för dig vill vi vara med och lyfta från dig. För det finns inga problem som är för svåra för dig när du kommer till Jesus som har övervunnit alla problem. Vi ställs på fötter och lovsångsteamet kommer fram och ska vi be en stund till Herren. Och om någon kan göra den förbönsplatsen i skick så ska det vara riktigt nice. För jag skulle vilja be idag för dig som kämpar med någonting och vad den är. Och du känner bara att din tro räcker inte till för tillfället. De här utmaningarna, det kan vara ekonomiska, det kan vara synd, det kan vara familjemedlemmar som inte lever med Jesus, det kan vara livssituationer, det kan vara tvivel, det är inte så stor skillnad. Men jag skulle utmana dig idag att komma med de här sakerna till Jesus. Få förbön av någon som är uppfylld av tro. Det finns en nådegåva som är trons ande. Jag vill uppmuntra alla i församlingen som känner att de har den här trons ande levande i sig. Var med i förbön idag så ska vi hjälpa varandra att få bort lite berg, lite onödiga bördor och lite trams som hindrar våra kära medvandrare att leva nära Jesus.